Så illa är det.
Oho, ja, ja. Du tunga värld. Ja. Bam, bram, bram.
Hälsa er välkomna till det andra avsnittet av Västpolitiken. En podd som vi har startat för att försöka bredda och fördjupa information om politiken i Göteborg. Både den kommunala och regionala politiken. Och vi kommer ifrån Vänsterpartiets partiförening i Frölunda. Och vi som är här och gör inspelningen, det är Annika Sjögren, Karin Jeppsson och jag, Annika Enghamre. Och sen får vi hjälp av Daniel Karlenfors. Vi sitter i hans lokaler här där han har inspelningsapparatur i Gatenjänska huset. Det vackra, fina 1700-talshuset som vi precis har beundrat här på vägen upp. Förra avsnittet så var Eva Olofsson här och pratade om regionpolitik, sjukvård, mycket sjukvård. Och idag så är Daniel Bergman här, vårt kommunalråd i Göteborg, för att titta lite mer på vad som händer i Göteborgs stads politik. Och det är Annika Sjögren och Daniel som ska föra ett samtal. Varsågoda.
Tack så mycket och tack för att jag får komma hit.
Tack. Och Daniel, du ska veta det att det är ditt fel eller din förtjänst, vilket man nu vill välja och se det, att den här podden har kommit till. För det var efter ett medlemsmöte i juni som vi hade i Frölunda där du beskrev lokalpolitiken som några av oss blev så intresserade eller ville veta mer och göra någonting av detta. Så det var därför som den här podden kommit till, kan man säga.
Oj, tack. Ja. Vilken komplimang.
Eller hur? Ja, känner hedrad. Ja, ha, nej men... Vi tänkte helt enkelt börja med om du kan beskriva hur det ser ut nu i kommunen med maktförhållanden och partitillhörigheter och annat. Hur makten är fördelad och så vidare.
Just det, hur är makten fördelad? Det är ju inte den lättaste frågan att svara på. Alltså, många brukar ju säga att lokalpolitiken är det tråkigaste man kan göra. Man kan säga mycket om Göteborgs lokalpolitik, men man kan inte kalla den för tråkig. Det måste jag nog vara väldigt, väldigt noga med att påpeka här. Och kort kan man väl säga att efter valet så kom det ju in 10 partier i kommunfullmäktige. 10 partier, alltså alla de borgerliga partierna plus Demokraterna då, som är ett borgerligt missnöjesparti då från början. Så det är många borgerliga, allmänborgerliga väljare som gick dit. Och sen är det ju de Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, FI och Sverigedemokraterna. Totalt 10 partier. Efter valet så ville Socialdemokraterna samarbeta högerut. Men det ville inte högerpartierna då, de borgerliga. Och för att göra en lång historia kort så slutade det med att det blev ett borgerligt styre, ett minoritetsstyre, kanske Sveriges minsta minoritetsstyre, där de borgerliga styr med 24 mandat i kommunfullmäktige och där vi då tillsammans med Miljöpartiet och FI utgör huvudoppositionen, men i praktiken så är det ju flera oppositionsgrupperingar. Så det liksom är bakgrunden, om man skulle beskriva det så. Och sen har det ju hänt så mycket under de här, vad blir det, snart 2 år. Vi har ju gått in i det här som vi nu kallar corona, ett coronaläge, en pandemi. Och med det så har de borgerliga partierna gjort upp med Socialdemokraterna under ett halvår nu när det gäller de ekonomiska frågorna. Så de borgerliga kan man säga regerar ju med hjälp av hoppande majoriteter, oftast med passivt stöd av Demokraterna som är ett borgerligt parti. Och Sverigedemokraterna som nästan alltid röstar med de borgerliga. Så det är väl den vanliga situationen så som det är just nu. Det här coronastyret då ihop med Socialdemokraterna, det ska ju då formellt ha tagit slut nu. För nu är liksom den största, den här den allvarliga pandemisituationen över. Men läget är ju att vi har 5 olika grupperingar. Där vi tillsammans med MP och FI liksom utgör den största och mest oppositionella, om man skulle kalla det då, grupperingen. Det gör ju också att vi har presidieposterna i de olika nämnder och styrelserna då. Det är ju alltid så att man viger ju en plats i presidierna till oppositionen då. Så det gör ju att jag är andra vice ordförande i kommunstyrelsen då, till exempel. Och hur ska man sen beskriva vad som händer? Jag, ibland vill jag beskriva det, när jag är bitter på Göteborgspolitiken, då vill jag beskriva det som en högstadieskolgård. Och i nästa tanke jag får är att, är inte det lite förelämpande mot våra högstadieungdomar? Men när det är som bäst så hittar vi också sätt att kompromissa oss framåt. Liksom. Så att ibland har ju vi faktiskt gjort uppgörelser med de borgerliga. Oftast gör vi ju uppgörelser med Socialdemokraterna och kanske då med Demokraterna. Men det händer ju att till och med vi gör upp med de borgerliga om att hitta en väg framåt. Därför att alla saker är ju inte klassiska höger- och vänsterfrågor ändå i kommunpolitiken. Men som oftast så är det Socialdemokraterna som har gjort upp med de borgerliga då.
Får jag bara fråga en väldigt speciell fråga, för att det är det här med begrepp och termer och så som man använder. Och så, jag vet när jag själv var ny i politiken och fattade ingenting. Och bland annat så fattade inte jag vad ett presidium var förrän jag var andre vice ordförande i detta presidium då. Så kan du inte bara tala om lite enkelt, vad är ett presidium?
Ja, men det var jättebra påpekat. Det är ju så när man håller på med det här så blir man ju använder man ju massa begrepp hela tiden. Så det är väl jättebra om ni hindrar mig så fort jag tappar tråden och går in på, säg något konstigt. Förkortningar är vi också väldigt duktiga på i kommunpolitiken, så ni får stoppa mig helt enkelt. Presidium, det är då, i Göteborg är det 3 personer, en ordförande och 2 vice ordförande. De har till syfte att se till att den nämnd eller styrelse som man är med och sitter i ska fungera på ett bra sätt. Demokratiskt, att man kallar till möten och där man för vissa formaliga diskussioner då, vilka regler ska vi ha när vi möts och så. Så det är syftet med ett presidium kan man säga. Är den viktigaste funktionen i alla fall. Och då är det så att alla kommunala organ, vad det än är, var det än sitter, har ett så kallat presidium då. Och det är de som kallar till mötet och ser till att det blir fungerar i god ordning helt enkelt. Och därför är det också poängen då att det både ska vara de som styr men också oppositionen, så att alla har insyn så att säga. Det är ju syftet.
Tack.
Nu står vi ju inför en stor omorganisation. Ska vi gå in på det redan nu kanske?
Just det.
Mm. Hur det kommer att se ut då här och nu och varför och hur många nämnder det blir och vad som händer.
Just det. Göteborgs stad har ju sedan 90-talet får man säga då varit indelat i stadsdelar. Och det tror jag att många som bor i Göteborg ändå känner till att i till exempel här, nu befinner vi oss ju i Majorna Linnés stadsdelsnämnd, som den hette, eller som den fortfarande heter då i några månader till. Och då är det ju så att de ska ju då lösas upp och så ska man istället bilda facknämnder. Så allt det som har varit inom stadsdelarna som handlar om välfärd. Vi ska ju komma ihåg att det kommunerna gör, det är att ge göteborgarna välfärd. Det är skola, det är förskola, det är socialtjänst, missbruksvård, det är allt det där som finns runt omkring oss i vardagen som hjälper människor som är i behov av hjälp, som utbildar människor som är i behov av det eller som ger omsorg, äldreomsorg och så vidare. Och förut har de varit geografiskt orienterade, så man kan ju säga att Göteborg indelade 10 småkommuner kan man säga.
Och ännu tidigare 20.
Och ännu tidigare
21
till och med. Så 20 och sen då 10. Och nu då blir det inga. Utan alla de här kommer istället delas upp på sina fackområden då, alltså vilket, vad det är man gör. Så att äldreomsorgen kommer få sitt eget, skolan har ju redan fått sitt eget. Och sen kommer funktionshindersverksamheten gå under funktionsstödsnämnd och så vidare då. Och den reformen kommer ju nu då 1 januari. Så det är ju ganska snart nu då. Det har planerats under lite mer än ett år här då, fram tills idag. Och Vänsterpartiet tog ju ställning, det var ett politiskt beslut att ändra den här. Och vi har ju inte på något sätt varit drivande och förändra organisationen om jag ska vara ärlig. Utan för oss är ju inte organisationen det som liksom sätter agendan. Utan för oss är det ju vilken politik den organisationen för. Så vi har ju accepterat den här omorganisationen. Men kanske inte varit drivande i att genomföra den på något sätt. Utan det går nästan som en trend genom kommunsverige, var du än är egentligen, att centralisera mer. Och det är ju vad det här är ett utfall av kan man säga. Och det betyder att det blir färre förtroendevalda, vilket var någonting som vi motsatte oss då, för vi tycker ju att det är viktigt att vi har god politisk insyn i våra verksamheter, för det är ju att utöva demokratisk kontroll. Så vi har ju kämpat ganska hårt för att det ska bli många förtroendevalda i de nya nämnderna, men det blir fortfarande mycket färre än vad vi har haft innan. Och de får framförallt ingen geografisk förankring. För det som var styrkan i den gamla organisationen, det var ju att jag själv började liksom min kommunpolitiska gärning i min stadsdel. I Örgryte-Härlanda där jag satt ordförande för 2 mandatperioder sedan. Och jag var ju uppvuxen där. Det är det är mina hemtrakter liksom. Och jag har gått i skolorna där. Jag känner jättemycket folk där. Så att det fanns ju en väldigt stark lokal förankring för egen del. Mina föräldrar bodde där. Mina syskon bodde där. Och den försvinner ju. Så nu måste vi bygga upp något helt annat för att få den här lokalkännedomen. Och inte minst visade det sig nu inför skolan, när skolan förändrades. Och alla de problem som har varit kopplat till att man har byggt den här jätteorganisationen. Så att jag tror att det kommer bli ganska problematiskt inledningsvis faktiskt. Det var väl en kort introduktion.
Ja, och det här med skolfrågan. Vi har ju alltså tänkt att bjuda hit Jenny Broman så hon kan fördjupa sig lite i det. Men nu var det ju högaktuellt. För vi blev så förvirrade. Vad var det egentligen som bestämdes? Man pratar om aktivt skolval som slopades. Kan man göra någonting så att det kan påverka? Alltså, vad händer med den frågan?
Ja. Jag tror det är jättebra att ni tar hit Jenny, för hon är ju expert för Vänsterpartiet när det kommer till utbildningsfrågor. Men kort kan man väl säga att i den här nya organisationen, när man flyttade alla skolor till samma, så skapade man ett jättestort antagningssystem. Och så ändrade man reglerna för det antagningssystemet jämfört med hur det har varit tidigare då. Och konsekvensen av det har så kallade man det för aktivt skolval. Och den stora skillnaden är att man tvingar alla att välja. Alltså det är inte så att innan har systemet varit så att om jag går till exempel, som i mitt fall när jag växte upp, det var ju fritt skolval när jag gick i skolan. Men då började jag på en skola, Ettöskolan. Och sen utan att välja så placerades jag ju på Koltoppskolan när jag skulle börja sjuan. Så funkar inte alls det här systemet. Så har det varit i Göteborgs stad fram tills förra året då. Utan det här systemet funkar så att alla måste välja. Och sen har man ett datorsystem som dessutom på felaktiga grunder då fördelar elever över staden. Och då visar det sig ju att det är 470 elever som har fått olagliga beslut. Alltså det vill säga att de följer inte några regler, riktlinjer och lagar som vi har instiftat. Och det var lite drygt då 1400 är den sista siffran jag fick nu då. 1400 elever som inte fick något av sina val. De valde upp till 5 skolor och så placeras de på en annan skola än de 5. Så att det här aktiva skolvalet så att säga, men just det här tillägget då, att det var ett aktivt skolval, orsakade egentligen kanske en av de största katastroferna för Göteborgs elever någonsin. Det vill säga att man hamnade, som i det här fallet då, att flera elever i Majerna, en stor grupp elever i Majerna, hamnade på Hisingen till exempel, vilket ju är totalt vansinnigt om jag ska vara ärlig, att det har gått till på det viset då. Så att när de inte hade valt en enda skola som ens låg på andra sidan älven såklart. För att det är jättelångt för en Majerna elev att ta sig till Hisingen. Så att det är väl liksom grundproblematiken här då. Och det är de borgerliga då som har drivit på för att det ska bli ett aktivt skolval. Och skrivit in det i sin budget och drivit igenom den här idén då. Och nu kan man säga då att Vänsterpartiet tillsammans med Demokraterna och Socialdemokraterna då försöker nu riva upp det här, att återgå till det system som vi haft tidigare med skolplaceringar följt av att, eftersom vi är lagbundna, tillåta ett skolval så att säga, så att man utöver sin placering kan man ju välja en annan skola om man så vill, men man ska känna sig trygg med att man kan gå i den skolan som ligger närmast. Så det är ju det som är poängen.
Men det finns någon som ifrågasätter om det räcker liksom. Det är det att man får in då att det inte ska vara ett aktivt skolval. Ni behöver inte gå ut och liksom informera om att man måste göra ett val. Men det finns ändå, och att det inte skulle räcka då enligt lagen finns det de som påstår. Hur är det med det liksom? Eller är det...
Ja, du menar att man måste ha, att det inte kan, att vi inte kan ha det som vi hade det förut?
Lagen driver på där.
Mm, precis, det finns ju lagförslag om att införa det som vi kallar för aktivt skolval i riksdagen just nu. Och Socialdemokraterna i riksdagen är ju för att låta att, så att säga, tvinga fram det här aktiva skolvalet, det vill säga att alla måste välja. Nu har vi sett ett exempel på hur det kan gå då, när man gör så. Och det som händer är ju precis det som att alla får inte välja, utan alla blir placerade någonstans och man bryter upp de gamla strukturer som ändå hållit kvar vid att det finns en naturlig väg att gå. På gott och ont ska vi komma ihåg också. Det är inte så att överallt är bra att alla går samma. Liksom, man börjar här och slutar där. Så att men tidigare har det varit ett politiskt arbete kring att säkerställa att alla får en plats. Och det är väl det som det aktiva skolvalet först och främst tar bort. Det vill säga det är inte längre skolans och politikens uppgift att säkerställa att du får en plats, utan man lämnar över till föräldrarna att säga, ja, nu får du ju välja, så att vi har inget ansvar för att ditt barn hamnar någonstans i närheten, utan du får ju välja fritt. Oj, du kunde inte välja ditt val. Nej, men det är inte vårt ansvar att inte du fick ditt val. Så man avhänder sig, och det tycker jag väl är egentligen det som är den största problematiken här, att samhället avhänder sig ett ansvar för att säkerställa att man får en trygg skolgång, och säger till föräldrarna att ja, men det är ert ansvar. Och när sen inte föräldrarna kan, därför att systemet inte möjliggör det, leva upp till det ansvaret, då är det ingen som tar ansvar. Och det tycker jag egentligen är det allvarligaste som har hänt här. Att liksom, vi har 1400 elever lite drygt som helt enkelt ingen har tagit ansvar för. Och ingen heller kommer ta ansvar för. Utan det blir som det blir. Och det är inte ett system som jag tycker är rimligt. Och jag tror inte så många gör det. Jag tror att många delar den kritiken med mig. Sen kommer vi aldrig ifrån att vi har ett fritt skolval i lagen. Det vill säga att föräldrar kan välja att gå till en annan skola. Det kommer vi ju inte ifrån. Så länge vi har den lagstiftning vi har. Kommunen är ju bunden att följa den. Men så här kaos har vi aldrig haft förut. Och då har vi haft fritt skolval sedan 1991, tror jag det var, ungefär.
Var det i samband med friskolareformen om det infördes? Eller? Det har inte med varandra att göra egentligen kanske?
Och då, det är ju där. Jo, men det var väl den borgerliga regeringen då, 91-93 då.
Varför kan man inte ta bort det då?
Det är en jättebra fråga. Ja. Jag tycker att man borde göra det. Ja. Därför att vi behöver komma tillbaka till en nivå där vi som samhälle tar ansvar för våra elever. Inte lägger det i händerna på föräldrarna. Där det blir så uppenbart om man tittar på den forskning som finns att det är föräldrar med starka resurser i form av utbildning eller pengar som ser till att deras barn hamnar på en viss skola, och de som har föräldrar som inte har samma utbildning och inte samma resurser, de väljer inte i samma utsträckning. Och då är ju idén med det här aktiva skolan att då tvingar man ju alla att välja. Men verkligheten är ju att vissa elevers föräldrar har förmågan att utnyttja det valet och andra inte. Och ja, det är inte så konstigt egentligen att tänk till exempel om nu ett barn blir felplacerat som det har blivit nu. Vem tror ni har bäst chans att få korrigerad den placeringen? Den vars föräldrar är jurister eller den vars föräldrar är vårdbiträden? Men kanske svag svenska. Så att vem har i det här systemet möjlighet att utnyttja den rättigheten så långt det är möjligt? Till exempel skriva ett bra överklagande och kanske vinna i domstol. Är det så vi ska bestämma våra barns framtid? Är det via en domstolsprocess där vissa har förmågan att formulera det och andra inte? Jag tycker inte det. Utan jag tycker att vi som samhälle har ett gemensamt ansvar. Och lite så kommer det ha blivit i den här aktiva skolvalsprocessen. För det var tusentals överklaganden. Som skulle behandlas först av Göteborgs stad och sen av en domstol om man inte får som man vill. Vilka kommer lyckas i de processerna? Vilka kommer få den placeringen som de önskade sig i slutändan? Jo, då kan jag säga att jag är helt övertygad om, och all forskning säger, att det är de som har de resurserna. Det är inte liksom vårdbiträdets, tyvärr, son eller dotter då. Och det är väl där vi någonstans måste inse att vi bygger in segregation. Även det aktiva skolvalet då, som då har lanserats av bland annat Socialdemokraterna, som ett sätt att ta sig ur, så att säga, om alla måste välja så kommer inte bara de med starka resurser att välja. Det är ju liksom, men vilka är det som kommer lyckas med det valet? Det är ju det som är grejen. Och jag tycker inte att barn förtjänar inte att liksom bli ett offer på någon slags valfrihetsaltare, utan alla barn förtjänar en god och fungerande barndom med en skolgång som man kan lita på. Och det samhällsansvaret har vi avhändat oss sedan 90-talet. Det måste vi ta tillbaka. Och med det så måste det fria skolvalet, så som det är konstruerat idag, ryka. Liksom. Och framförallt så måste vi ta tag i den sammelsurium av välfärdsprofitörer som idag utnyttjar de här klyftorna för att säkerställa vinster. Liksom. Och de gör det på barns bekostnad, det ska vi komma ihåg. Oj, nu, gud vad jag bara började prata här. Ja. Nu kände jag det, herregud, nu kom jag igång här. Märkte ni det?
Ja, ja. Vi blev alldeles dumma.
Ja. Ja, men så här går det när man stämmer rätt. När man blir varm i kläderna och så vidare. Mm. Ja.
Ja, men det är också det här med valfrihet, hur man använder det begreppet. Mm. När, valfrihet att tvinga någon att välja skola till sitt barn. Jag ser inte, det är ju helt rubbat.
Nej, alltså det begreppet valfrihet så som det är i svensk kontext, det är ju helt okänt i resten av världen.
Ja, eller hur?
det är ju så att säga, vi får komma ihåg det att det viktigaste delen av valfrihet, det är vad vi kallar för etableringsfrihet. Mm. Alltså när vi använder begreppet valfrihet så menar vi egentligen i första hand etableringsfrihet. Det vill säga att på olika delar av välfärdsmarknaden, för vi får komma ihåg att det är det vi har idag. Vi har ju inte längre en offentlig organisation som äger välfärdsproduktion, vare sig det är skola eller äldreomsorg. Utan det är ju att företag, vilket företag som helst, som sägs uppnå vissa krav eller grundkriterier som vi har satt upp, de får bedriva välfärdsverksamhet, vare sig det är utbildning eller hemtjänst till exempel. Och konsekvensen av det är ju att vi har ju då allsköns lycksökare kombinerat med en del seriösa aktörer, ska vi komma ihåg. Vi har ju alltid haft några liksom externa organisationer som sysslat med till exempel utbildning. Vi har ju en lång historia av stiftelser till exempel i Sverige som bedriver utbildning. Men det har varit lite av ett undantag då. Men det vi har nu med de här vinstdrivande aktörerna, det orsakar ju precis, det de gör är att de skummar ju marknaden, alltså de tar bort skummet liksom, plockar de allra bästa hela tiden och tar dem till sin skola och säkerställer att det blir en påtaglig försämring i utbildningssystemet som helhet. Och det är ju det som är kanske det största, som man borde prata mycket mer om den här etableringsfriheten och sätta stopp för den. Och det är ju därför vi har drivit väldigt länge att vi ska stoppa åtminstone vinsterna i välfärden. För då har vi tagit bort det incitament som det heter, den drivkraften för vissa aktörer att fortsätta dra slita isär våra välfärdssystem genom att leta upp de allra duktigaste och bästa eleverna, placera dem på ett ställe för att säkerställa att man kan ta ut en god marginal, få lärare och rätt ofta också dessutom glädjebetyg. Alltså man ger mycket högre betyg än vad eleverna så att säga förtjänar då, för att betyg har varit en av de faktorerna som man liksom kan använda för att marknadsföra sin skola. Så att till exempel, bara för att ta ett exempel, så Engelska skolan i Täby då, som ägs av en vinstdrivande koncern, där har alla tjejer i deras årskurs 9 har lika höga betyg som de särskilda musikklasserna i musik. Så att det vi vet är att liksom, en helt vanlig skola, de har uppenbarligen fantastiska, talangfulla barn i musik ute i Täby, fast det är en helt vanlig skola, lika talangfulla som de som får göra särskilda intagningsprov i särskilda musikklasser. Låter det rimligt? Och så här kan man hålla, det gör det inte, och så här kan man hålla på liksom, när man börjar jämföra och inse att det vi har byggt upp, det är ju en leviatan, ett monster liksom, som vi nu inte kan göra oss av med uppenbarligen, därför att det skyddas av väldigt stora ekonomiska intressen.
Fråga en sak när det gäller den kommunala skolan, för det är, grundskola och gymnasieskola är ju kommunens, men vem som helst som uppfyller kriterierna för att öppna skolan, ni har inga möjligheter från kommunens sida att säga nej, den här skolan vill vi inte ha här och vi behöver inte den skolan.
Precis så är det. Det är Skolinspektionen, det vill säga en statlig myndighet som bestämmer om en skola får etablera sig eller inte. Mm. Och de ska i regel säga ja om det inte finns uppenbara liksom juridiska hinder då, som kopplat till ekonomi eller kopplat till att man kanske inte får tag i en viss typ av kompetens. Alltså det är väldigt så här pappersprodukt liksom. Men kommunen har inget inflytande. Det finns inget politiskt inflytande över om en skola får eller inte får öppna. Så är det. Så att det är etableringsfrihet. Det vill säga det finns ingen politisk kontroll på detta. Utan en skola får starta hur som helst. Sen är det i många kommuner, så särskilt borgerligt styrda kommuner, så försöker ju kommunen locka till sig de här friskolorna, så här, de har den här idén om att det här ska bli så bra och så. Men här i Göteborg har vi egentligen aldrig försökt locka hit någon skola, utan de är fullt upptagna med att ändå ta sig hit, därför att det här är ju en jättestor skolmarknad, om man ska uttrycka det så då. Så att, nej, men vi har inget inflytande.
Men då, det här med etablerings, det är därför ni jobbar på den frågan, liksom etableringsfriheten. Men aktiebolag, hur får man, det borde man väl bara kunna, de får inte lov, för deras mål handlar ju bara om vinst. Det har ju inte välfärdsmarknaden att göra överhuvudtaget.
Nej, det kan man ju tycka.
Eller?
Nej, men precis. Och det ligger ju en automatisk, så att säga, en konflikt i detta. Som ju inte borgerliga företrädare eller knappt socialdemokraterna kanske ser då. Det är ju att ett aktiebolags främsta och primära syfte är ju att göra vinst. Det är ju lagstadgat så. Så att de skulle göra direkt fel om det gjorde på något annat vis. Och det är det ju inte skolans värld. Det är ju därför anledningen att vi har saker i offentlig regi. Det är ju för att säkerställa samhällsvärden. Som i det här fallet till exempel att säkerställa att alla får den utbildning de har rätt till enligt lag. Men den är ju så att säga underordnad. Och vi har ju skapat det systemet. Och det går ju att ta bort det igen om man vill, ska vi komma ihåg. Sverige är ju ett av de få länderna i hela världen som tillåter fri tillgång till elever för aktiebolag. Jag tror att det bara är vi och Chile kanske som överhuvudtaget
tillåter detta. Ja, men Chile har väl lagt ner. De slutade väl
de
med
det. De har gjort någon slags begränsning i alla fall. Då. Och då är det vi kvar egentligen i världen kan man säga. Nu för tiden då, som tillåter detta. Så att vi är ju ett extremistland på alla fronter när det gäller det här. Och det gäller också de andra välfärdsområdena. Det är ju ganska ovanligt utanför USA att ha vinstdrivande omsorgsverksamheter också. Alltså äldreomsorg och så. Det finns i Australien, de anglosaxiska länderna kan man säga då. Australien, USA och Kanada. Och den forskningen som finns, eftersom jag har läst in mig på den, om vinstdrivande omsorgsverksamhet, den är ju tragisk. För det är påtagligt sämre, den internationella forskningen som finns då. Så att där är det också, och det har kanske inte kommit fram så mycket ändå. Det blir sådana här skandaler, minns ni Carema-skandalen och så. Men tittar man generellt på kvaliteten så blir den lägre. Och det säger all forskning från, framförallt från USA och Kanada, som har haft det här mycket längre än vad vi har haft då. Så att där har man också mycket hårdare kontroller än vad man har här. Av det skälet, att man vet att det blir sämre kvalitet. Så. Men det gör ju också att man går in och det är ju nästa problem då, för problemet blir att då går man ju in och, när man upptäcker alla de här problemen, allt från att man inte får riktig frukost i förskolan för att man ska få ut en vinst, till att man har färre lärare för att kunna plocka ut vinst. Så kommer ju då skolinspektionen, då vi har ju fått ett helt jättemycket sån här tillsyn och myndigheter som ska granska att allting går rätt till. Och då blir det ju ett problem åt andra hållet helt plötsligt. För helt plötsligt lägger vi massa resurser på att granska vad lärare gör, granska vad rektorer gör, kolla upp ekonomi. Och då blir det helt plötsligt ett problem för alla andra skolor. För vi vill ju fortfarande att lärare ska kunna vara professionella och ges möjlighet att agera i sitt klassrum som en professionell liksom kunskapsspridare. Och helt plötsligt så måste man bestämma att lärare måste ha den och den utbildningen, den måste ha den och den. Det måste ha precis de timmarna. Det måste, och anledningen att man gör de här detaljregleringarna, det är för att folk inte gör det annars. Alltså annars får så att säga, eleverna inte den utbildning de ska ha på grund av de här andra vinstdrivande vinstkrafterna. Men har man plockat bort de vinstdrivande eller de här drivkrafterna för vinst, då hade man kunnat ha mindre reglering och lärare kunnat vara lärare i större utsträckning. Så att det blir liksom två onda ting. Alltså man försöker sätta ett plåster på ett trasigt system genom att införa massa regler som i sin tur får lärare att lite grann ge upp. Liksom. Här får du en exakt kunskapsmall. Du kan plocka hit en lärare någon gång så får de berätta hur det är. När inspektionen ska komma och berätta för dem hur man ska göra. Personer som aldrig har aldrig varit i en pedagogisk verksamhet ska berätta hur man ska bedriva en pedagogisk verksamhet för en lärare som är utbildad kanske i 5 år. Och det är, drivkraften bakom det är ju att det finns alldeles för många skolor där man inte har lärare som är där av rätt skäl. Eller där man har en rektor som inte är där av rätt skäl. Men det blir väldigt tråkigt för alla de verksamheter som har en lärare som är där av rätt skäl. Som drabbas av samma mekanismer. Samma problem. Att någon kommer dit och ska berätta för dem vad de ska göra. För de måste fylla i precis det här arket på ett visst sätt. Så att det finns många negativa effekter av det här systemet som vi då är ett extremistland för.
Men det är väl också, för det du beskriver ju någon form av new public management som är en följd av nyliberalismen och utförsäljningen av våra gemensamma värden eller vår gemensamma välfärd. Vad gör ni aktivt för att motverka det? Det är ju de här, det är det som ligger under och gör att det blir new public management. Det är ju de politiska besluten eller att man säljer ut och att det bedrivs en nyliberal politik.
Precis. New public management då är någon slags övergripande beskrivning av de här, det som vi kallar för marknadisering ibland. Det vill säga det här att allting ska konkurrera med allting. Även fast det finns saker som kanske inte mår bra av att konkurrera. Det är ju det här att man driver ner ansvaret och att man oftast då lägger in sådana här saker som att allting ska bli effektivare hela tiden. Det är också en sån här idé som finns i den här idévärlden och den här nyliberala idévärlden om att man kan driva en offentlig verksamhet precis på samma sätt som man driver en industri eller en butik, eller att det liksom är samma. Och det vi gör då, det är ju att för det första då få människor att inse att jobba med människor är inte samma sak som att bygga ett hus. Att jobba med människor handlar om ett möte. Det handlar om mötet mellan dig och mig och säkerställa att du som är i behov av stöd eller utbildning kommer ifrån det mötet lite bättre och lite starkare. Så. Och det går inte alltid att effektivisera det mötet. Det vet alla som har bytt en blöja eller som har tagit en promenad med någon äldre. Det går inte att effektivisera. Och det är det viktigaste kanske budskapet som vi har jobbat med under många år. Att få bort det tankesättet från den offentliga verksamheten. Att det är så vi ska jobba. Och en annan sak är ju att försöka återta saker i kommunal regi. Och försöka visa på de brister som finns när man så att säga, leker marknad med våra gemensamma resurser. När man leker marknad med barns utbildning eller med äldres omsorg då. Så vi har ju drivit en ganska aktiv kamp under några år. Mm. Framförallt mot utförsäljningar och marknadiseringar då. LOV som det heter. De här valfrihetssystemen som man inför i kommunen då. I Göteborgs stad så förlorade vi ju kampen om hemtjänsten. Däremot, för den blev ju då LOVad som det heter. Det vill säga fick ett sånt här valfrihetssystem här om året. Men det har ju blivit en ganska misslyckad affär. Ska vi ändå säga då. Det har drabbat den offentliga verksamheten väldigt illa. Som har blivit utsatt för väldigt mycket sån här på temat då. Kontroll. För det är det man måste införa. Man måste införa en massa kontrollsystem. Och då drabbar det även den offentliga verksamheten som inte har ett vinstintresse. Och det har varit väldigt negativt. Men det har inte kommit in, och det är ju ännu sorgligare kråksången på många sätt. Men det har inte kommit in massa privata aktörer. Så de flesta göteborgare har inget att välja mellan. Utan man har kvar den offentliga verksamheten som då utsätts för hårdare kontroll. Mer resurser läggs på andra saker än omsorg. Och det är ju väldigt tråkigt. Så där misslyckades vi. Däremot har vi lyckats nu med att stoppa då, att införa samma system i ledsagning. Som är en annan viktig välfärdstjänst för de som är i behov av att ha stöd. När de ska till en annan plats. Så där har vi lyckats. Så att det är ömsom vin, ömsom vatten när det gäller att stoppa de här värsta avarterna då. Och det nästa kamp som vi kommer behöva ta nu, det är ju att stoppa att införa sådana här LOV och valfrihetssystem på äldreboenden. För det kommer vara jättedyrt och det kommer drabba alla då med nya kontrollmekanismer även på våra äldreboenden. Och det vore ju inte roligt för den offentliga verksamheten att drabbas av det igen, tycker jag.
Får jag fråga lite grann runt just det här med äldreomsorgen? För det finns väl några privata äldreboenden i Göteborg? Mm. Men nu med tanke på vad som har varit under våren med corona och diskussionerna om hur dåligt det är i våran äldreomsorg runt om i landet. Kan du se att det kan vara någon skillnad på privat äldreomsorg eller offentligt driven äldreomsorg?
Jag kan inte säga det direkt från utfallet i corona då, för vi har inte fått de rapporterna än. Vi är fortfarande mitt i det. Men det jag kan säga och det vi vet, det är att det är lägre personaltäthet på privata äldreboenden. Det vi vet är att de har lägre kompetens, alltså det är färre som är utbildade undersköterskor och sjuksköterskor på de äldreboenden. Det är så de gör vinst. Det är de två sakerna. Och då kan man ju föreställa sig då, om det fanns brister i hygienrutinerna där det fanns en hög utbildningsnivå, då kan vi bara föreställa oss hur det är när det då har varit liksom en lägre utbildningsnivå. Där ännu färre har kanske den vårdutbildning som man borde ha. Så att det finns all anledning att föreställa sig att det har blivit en svårare situation där man har mycket privat äldreomsorg kontra där man har lite då. Och Göteborgs stad har privat äldreomsorg. Jag tror att det är ungefär 10% av Göteborgs äldreboendeplatser är i vinstdrivande regi. Eller ja, något sånt där. Nej, det är färre tror jag. Men det är ett antal, det vi har 3 eller 4 äldreboenden i alla fall. Som är i vinstdrivande regi. Och sen har vi ett ganska stort bestånd på en 12-13% som är i stiftelser. Varav en är en kommunal stiftelse. Så att, men även Bräcke, diakoni, alltså kyrkan har också en stiftelse. Och så att judiska församlingen har en stiftelse och så. Så att det finns också stiftelser då som har äldreomsorg. Men i, om vi jämför det med Stockholm då, så är det skillnaderna enorma, kan jag säga. De har otroligt mycket mer privat äldreomsorg än vad vi har. Jag tror att de har 80% av äldreomsorgen är privat i någon bemärkelse i Stockholm då, jämfört med våran då. Som, där det är liksom omvänt nästan då. 80-90% är kommunal. Mellan 80-90%. Så att det, men vi drabbas, har ändå drabbats ganska hårt av corona, vill jag säga. Vi har inte riktigt lyckats här i Göteborg då. Det måste jag nog ändå säga. Men det ska bli intressant att se utvärderingarna efteråt här. För vi vet ju att det är lägre kvalitet i privata äldreboenden.
Mm-hmm. Du, om vi skulle gå in på det här med new public management igen. Vad det betyder för tjänstemännens möjligheter att tänka själva och så. För jag tycker att det, just det här, till exempel det här med skol, vad som hände med det haveriet. Hade det varit tänkande tjänstemän så hade de ju inte kunnat skicka iväg ungarna 20 mil. Alltså det blir så tydligt vad NPM handlar om, att du kan göra helt rätt enligt reglerna, men du kan göra åt helvete fel med helt tokig beslut liksom, va? Och ändå så står du säker på något sätt då. Det där är ju en följd av new public management, tycker jag mig.
Ja. Mm, mm. Jo, men det man skulle kunna säga är ju att liksom det är en konsekvens av ett väldigt enkelt och rakt tänkande där tjänstemanna patoset, om man så vill. Alltså någon föreställning om att vi är här för att se till att det blir så bra som möjligt. Vi har ett samhällsansvar. Det finns ju inte i det här tänkandet, utan det som finns är regler, riktlinjer, marknader. Alltså man förlitar sig på att någon annan liksom, ja, men vi har ju följt reglerna. Jo, men ni dubbelkollade väl att de här 1400 människorna inte drabbades väldigt, väldigt illa. Nej, det var ju ingen som gjorde. Och det, liksom den grundinställningen tror jag är väldigt vanligt förekommande tyvärr. Alltså att någon fattar ett regelverk utan att riktigt förstå konsekvenserna. Och när konsekvenserna sen uppenbarar sig, så det är heller ingen som reagerar först. Därför att vi har ju följt reglerna. Så. Och dessutom då så blir de här reglerna allt mer och mer komplicerade. Och det är ju för att de ska så att säga hantera den här konsekvensen av marknaden då, i det här fallet, alltså det vill säga alla ska välja.
Mm.
Så. Och då ska man, så att förut fanns det ett lokalsamhälle, ett rektorsområde, det var de här fem skolorna, det är då inom det här lokalsamhället som vi verkar, och det är det jag tänker är så speciellt här tänkte man helt plötsligt Göteborg blev en marknad, men för en 13-åring är inte Göteborg en marknad. Jag har en 10-åring snart hemma. Han har ju aldrig varit i Kortedala. Eller hur? Om någon skulle placera honom på en skola i Kortedala, så är ju det liksom hål i huvudet. Det är inte hans värld. Hans värld är ju östra delen av Göteborg, för där bor jag. Men inte nordöstra, för där bor inte jag. Och där bor inte han. Så. Hans närmsta referens till Kortedala, det är ju nästan Angered. För där är vi en del. Men skulle han bli placerad där skulle han inte heller förstå, för det skulle ta en och en halv timme att åka dit. Men det tar inte de här systemen hänsyn till. Utan för han blir bara en vara. En liksom handelsvara. Och som man har regler för hur de ska hanteras. Och där tror jag vi har glömt någonting då på det här temat med lokalsamhället. Det finns 3-4 skolor i hans närområde som han känner till och som är hans. Och en skicklig tjänsteperson hade ju förstått det direkt. Att det här är ju hans samhälle. Man blandar inte ihop Kärraskolan och Koltorpsskolan. Den ena ligger i Härlanda. Och den andra, den ligger på Hisingen. Man kan inte blanda ihop dem. Men det gjorde de här tjänstepersonerna. Helt enkelt därför att för dem var hela Göteborg helt plötsligt en marknad. Och det tänket kommer ju ingen behöva ta ansvar för. Tyvärr. Fast det är så tokigt.
Ja, det känns ju som det gäller överhuvudtaget i kommunalförvaltning när NPM har tagit ett grepp. Liksom. Mm. Det personliga ansvaret försvinner från tjänstemän. De fattar väldigt konstiga beslut utan att ta ansvar för dem sen. Liksom.
Men också från politiken. För kommer du ihåg det jag sa detta med? Eller i alla fall, det är ju det som är min irritation. Jag vill ju ta ansvar som förtroendevald. Jag är ju vald av väljarna. Så jag vill ju också kunna ta ansvar. Men vi frånt oss också, eller så att vi väljer att lämna ifrån oss vårt ansvar. Som i de här valsystemen då. Nu är det helt plötsligt eleverna och föräldrarna som ska välja. Och vi som kommun tar inget ansvar för om de får en plats ens i närheten. Utan vi lyfter våra händer och tvår oss. Eller vi, men politiken, liksom, kommunen som väsen. Och det är inte ett system jag vill ha. Utan jag vill ha ett system där förtroendevalda, valda av folket, kan ta ansvar för det system och för de människor som verkar i systemet. Och det ansvaret är frånhändat. Alltså det är ju ingen som egentligen utkräver ett riktigt ordentligt ansvar av de som har infört det här systemet politiskt. För det är ett politiskt beslut. Och därför har vi varit så noga med att gång på gång påpeka det då. När vi har pratat om det här skolvalshaveriet. Det är ju påpekat. Men det är någon som har infört detta. Det är det här lilla borgerliga högerstyret. Det är dem. Det är dem vi ska vända oss till. Det är dem vi ska utkräva ansvar för också. Så både det politiska ansvaret och på ett sätt tjänstemannaansvaret försvinner lite grann i det här. Utan det blir som att det är bara ett system. Men vi har ju infört det systemet med mänskliga händer. Med mänskliga intentioner. Vi kan ta bort det. Vi kan korrigera det. Och framförallt kan vi utkräva ansvar av dem som har fattat det beslutet.
Mm. Så. Nej, men det känns väl som det gäller generellt sådär. Men det är systemet som styr. Och så, nej, men det går inte att ändra på. Klart att det gör liksom. Men man hela tiden skruvar man lite här och där och sätter till ännu mer regler så att det blir ännu mer byråkrati och administration. Liksom, och
precis.
Så fortsätter all evighet.
Lite fler värdegrunder, lite fler riktlinjer. Och så tror man att det löser det. När man har byggt in så många konflikter i systemet. Och det enda det drabbar är egentligen någon som är längst ut. Mm. Som helt plötsligt, de kan ju inte göra rätt. Alltså det är ju tekniskt omöjligt att göra rätt med alla regler, riktlinjer, värdegrunder etc. längst ut i linjen. Helt enkelt därför att systemet tillåter inte det. Du har inte den tiden till exempel. Det är det vanligaste problemet därför att man har skurit ner så mycket att man har inte tid att ge alla elever eller alla de äldre den vård och omsorg de behöver eller alla elever den kunskap de behöver. För att, men det står i manual att du ska göra det. Och det är det viktiga. Det är så politiken tar ansvar nu för tiden. Och så kan man ju alltid sparka den personen för att de inte har följt de där riktlinjerna som man tog en gång i tiden.
Just precis.
Så. Och det tycker jag det är en horribel insikt man får. Att vi har infört så mycket system för att kontrollera andra system som är så dåliga. Mm. När vi egentligen borde riva upp de systemen från början och bygga nytt. Men det är väl så, när man är med i ett systemkritiskt parti är det ju lätt att se att gräset kan bli grönare. Problemet är att de flesta partier är inte systemkritiska. Utan de gillar att sitta och fingra på den här pyttelilla detaljen eller lägga till ett nytt styrdokument ovanpå de redan 5 andra styrdokumenten som inte leder oss framåt. Så.
Bolagsstyrning sysslar ju du med, eller ligger inom ditt ansvarsområde.
Ja.
Och då, som själv har jobbat i kommunen i många år och inte gör det längre för all del, men så undrar jag ju, vad är de till för? Jag kan undra, kan man inte återhämta, ta bort dem liksom? Eller ja, inte alla kanske. Men jag menar, man ser till exempel allmännyttan säljer ut hyresrätt eller ska omvandla hyresrätter till bostadsrätter när hela världen skriker efter billiga hyresrätter. Sådär. Man gör tvärt emot vad medborgarna eller de flesta medborgarna vill och behöver. Och jag har ju även andra exempel där jag liksom ser att de verkar precis emot stadens även mål och riktlinjer. Så där, att bolagen har en eliten. Hur funkar det? Kan du beskriva det lite?
Ja, men det tänker jag är anledningen att bolagen gör fel. Det är av samma skäl som vi ibland tycker att kommunen gör fel. Att alldeles för få röstar på de partier som de egentligen tycker som. Och det är väl det problemet vi har hela tiden, tänker jag. Jag har ju hållit på med bolagen nu i 6 år eller sådär, på olika sätt. Och det vi ändå har kommit till nu jämfört med hur det var tidigare, det är att vi nu har liksom en sammanhållen bolagskoncern med färre bolag och bolag som ändå är någorlunda, hur ska jag uttrycka det då, politiserade. Det låter ju konstigt att säga det. Men vad det betyder är att vi ser kommunens bolag som en tillgång för politiken. Och det är jätteviktigt. För under många, på temat NPM, så under många år så var bolagen bara som vilka bolag som helst. Kommunerna utövade inget inflytande att försöka förändra människors vardag med hjälp av den här stora tillgången som Göteborg har. För Göteborg har ju garanterat Sveriges största bolagskoncern. Göteborgs stad är jätterika. Göteborgarna är jätterika för att de äger alla de här bolagen. Och då kommer det svara, vad kan vi göra med det? Vi kan göra så mycket grejer. Så mycket bra grejer om vi utövar den kontrollen över de här bolagen. Och vi tar nu allmännyttan till exempel. Vi har ju Sverige, en av Sveriges största allmännyttor. Det är varannan hyresrätt i Göteborg ägs ju av göteborgarna. Och sen är det ju så som du mycket riktigt påpekar här då, att vi har ju ett problem nu med att det finns en majoritet i kommunfullmäktige för att börja ombilda delar av det här beståndet. Men vi ska komma ihåg, under många av de år vi har haft inflytande så har det hänt väldigt lite med Göteborgs allmännytta i bemärkelsen utförsäljningar och ombildningar. Det har hänt när vi har haft mindre inflytande, men i väldigt liten utsträckning jämfört med till exempel Stockholm eller Malmö. Eller... Så Göteborg har fortfarande ändå en väldigt stor allmännytta. Och en av anledningarna till det är vårt inflytande som har liksom bromsat Socialdemokraterna under den här värsta perioden av NPM då, med det här att marknaden ska styra mer då. Så att jag ser det fortfarande som en jättestor tillgång som vi jobbar aktivt med. Och där vi har fantastiska kamrater som sitter i de styrna för att ändå göra sitt bästa och begränsa den här utvecklingen. Vi har stoppat flera utförsäljningar förra mandatperioden som skulle kunna ha hänt. Och vi till och med kommunaliserade bostäder förra mandatperioden. Så att det är lätt att se att vi har misslyckats. För det har vi. Det har hänt och det kommer att hända ombildningar. Vi kommer göra vårt yttersta för att stoppa dem. Men jag ser också, och det tycker jag är viktigt att komma ihåg, där vi har lyckats stoppa. Till exempel Victoria Park som skulle få köpa loss ett bestånd. Det stoppade vi. Vi kommunaliserade lägenheter i Hammarkullen som var misskötta. Det lyckades vi med. Så att vi har både lyckats och misslyckats. Och framförallt har vi kommit till det läget att vi nu ser hela allmännyttan som någonting som finns i politikens händer. Problemet är att vi inte har majoritet. Så att vi måste liksom övertyga andra. Och ibland förlorar vi då. Så att jag är hoppfull ändå i den bemärkelsen. Sen har vi en massa andra bolag. Och många av de andra bolagen, några av dem i alla fall, äger ju, som vi sitter i det här fina gatenhemska huset. Det ägs ju av oss göteborgare. Tillsammans med många andra kulturskatter. Som jag tycker är jätteviktigt att bevara. Men också viktigt att jobba med utveckling. Där vi som kommunen då, och kommuninvånarna som affärsintresse, om man ska använda det uttrycket, faktiskt kan vara med och förändra Göteborg. Genom att vi äger stora ytor i centrala Göteborg och i våra stadsdelar. Så att jag ser det som en tillgång. Det vill jag ändå göra. Och att vi får också ut mycket pengar. Så jag vill komma ihåg, vissa av de här företagen måste vara vinstdrivande. Till exempel finns det en lag som säger att energibolag, de måste vara vinstdrivande. Och det är Göteborg Energi som vi äger gemensamt. Och de pengarna, de går ju in till att finansiera andra saker. Så till exempel Stadsteatern, som ändå är en av Sveriges finare teatrar, den driftas ju delvis av vinsterna från Göteborg Energi. Så på det sättet så blir det ju mer kultur för mindre pengar för göteborgarna. Och det ska vi inte heller glömma bort, att det är ju positivt. Om vi ändå har ett bolag som måste gå med vinst, så kan vi använda de pengarna för att göra någonting bra för göteborgarna. Samma sak med parkeringsbolaget. Parkeringsbolaget vill vi ska gå med vinst. Det måste inte, men vi vill det. För att vi vill att det ska vara affärsmässigt, som det heter, att parkera sin bil i innerstan. Det vill säga att det ska vara dyrt. För det är faktiskt dyrt att ta upp flera kvadratmeter mitt inne i stan. Och då ska man få betala för det. De pengarna som vi får in, de går också till kulturen. Så att kultur och idrott. Och det tycker jag, det är rätt. Så att vi ska använda de resurserna vi har till det bästa för göteborgarna. Och det har vi blivit bättre på. På gott och ont då. För det betyder också att när högern styr så kommer de också kunna utöva inflytande.
Yes. Men ja, just det. Om vi då fortsätter på temat just vad ni har lyckats med. Eller vilka frågor som Vänsterpartiet driver. Som är aktuella, som drivs nu, som är viktigast. Eller hur jag ska uttrycka det. Du fattar vad jag menar.
Ja. Och då skulle jag säga så här. Att vi har ju ett kommunfullmäktige som är höger. Och det betyder ju att de största att vi kommer få jobba mycket med att hantera hot så att säga, mot de värden som vi jobbar för. Och det kanske viktigaste som vi jobbar med nu, det är att försöka säkerställa att göteborgarnas tillgångar i form av fastigheter, som det här huset till exempel och andra hus och bolag och så, inte säljs till andra intressen, till vinstdrivande intressen som inte har samhällsnytta. Så att utförsäljningar tror jag är ett av de stora hoten som ligger på bordet nu då. Bland annat så vill ju borgarna sälja ut många av de fina hus som universitetet sitter i, för många av de husen har historiskt värde och har därför ägts av kommunen. Till exempel pedagogen är ett sånt hus, odontologen. Alltså många av de husen, de äger vi, göteborgare. Men universitetet sitter i dem. Och de vill gärna borgarna sälja ut då. Saluhallen Briggen vill de sälja ut. Hotell Eggers till exempel, som också är en sån här historisk byggnad. Den är ju ikonisk. Den är ju i princip liksom orörd från när den har byggts då. Så flera av de här ikoniska byggnaderna vill ju då borgarna sälja ut. Och det är ju någonting som vi nu kämpar med ganska näbbar och klor för att det inte ska bli av. För att vi vill ju behålla kontrollen över detta. Vi vill ju att göteborgarna ska känna att det är vi som bestämmer över de här tillgångarna. Inte liksom vilket affärsintresse som helst då. Så det är en jätteviktig fråga som vi jobbar med. Och det ser ut som att vi åtminstone har lyckats få ner den där listan på vad som kommer att säljas ut. Men vi fortsätter den kampen tillsammans med många andra. Och sen är det såklart privatiseringar i form av till exempel de här valfrihetssystemen. Vi vet ju att valfrihetssystem inom äldreboendena kommer innebära en stor privatisering av äldreomsorgsverksamhet. Vi vet andra liknande idéer. Så där måste vi också vara på tårna. Framförallt valfrihetssystem inom äldreboenden som kommer nu snart. Det måste vi stoppa, precis som vi gjorde med ledsagningen. Så att det är mycket sådana här, och det låter ju lite tråkigt då, för det blir mycket sådana här antifrågor. Men vi har gjort mycket bra också, alltså sånt som vi har lyckats åstadkomma ihop med andra då. Till exempel att återinföra simskolan, den avgiftsfria simskolan, som de borgerliga försökte, eller lyckades med att lägga ner. Och sen fick vi starta upp den igen. Alltså, så går det till ibland då, som vi införde förra mandatperioden. Så den har vi lyckats få tillbaka. Så vi har en överenskommelse om att bygga ett nytt badhus i centrala Göteborg för göteborgarna. Det tycker jag är viktigt. Så att vi har vi har utövat inflytande om att göra saker, satsningar, även när det är en klar höger majoritet i kommunfullmäktige. Det tycker jag också är en styrka. Att vi både kan vara i extremt tydlig opposition och ändå hitta allianser i det här ganska röriga läget vi har i Göteborg. Och skapa förändring för göteborgarna. Jag kan hålla på och prata om sånt här som helst, inser jag nu. Och så tänker jag, gud, ingen kommer att kunna lyssna på det här. Men det är ganska spännande, tycker jag. Alltså, jag råkar ju vara lite intresserad av sånt här.
Ja, det är det. Ja. Det är bra. Men ja, är det dags att börja runda av? Eller vad säger ni? Har vi glömt någonting väsentligt? Vad vi skulle vilja prata om också, det är ju vad man kan göra. Man blir ju ganska nedstämd av sakernas tillstånd. Mm. Vad kan man som medborgare göra?
Jo, det absolut viktigaste man kan göra när det kommer till kommunpolitik, det är faktiskt att titta runt sig själv i sin vardag. Vad skulle jag vilja förändra eller vad är viktigt för mig? Och sen fundera på vilka andra tycker det är viktigt. Och hur kan vi tillsammans försvara eller utveckla det? För att det finns ingenting som är så dåligt för kommun, för vänstern eller för vänsterpolitik i kommunen som att när inte medborgare själva tycker någonting och drivs av någonting och informerar om det. För det vi har möter, och det är många av dem som sitter inne vid Gustav Adolfs torg möter, det är mejl. Det är mejl från Almega, det är mejl från Svenskt Näringsliv. Vi hör av de intressena hela tiden. De skickar mejl till mig. Jag har aldrig svarat. Jag har aldrig haft någon kontakt med de här människorna. Och de mejlar mig nästan varje vecka. Och då tänker man, de som tycker som de här människorna, eller nära, vad gör de? Och de svarar på de här mejlen. Jag har ju suttit i radiodebatter med borgerliga politiker där de har suttit med ett manus där som det står Svenskt Näringsliv längst upp på. De har inte ens försökt att skriva ett eget manus vad de ska säga i den här debatten, utan de har bara snott rätt upp och ner. Och med det vill jag säga att om inte vanliga människors intressen hörs, om inte vi liksom möter politiker möter motstånd när de försöker ge sig på någonting som vanliga människor faktiskt vill ha, då kommer inte våra eller människors intressen att bli representerade, utan det kommer vara någon annans intressen. De som mejlar, de som hör av sig. Så att organisera sig själv kring det som man själv tycker är viktigt. Det kan till exempel vara billiga hyresrätter som du var inne på tidigare. Det är väl ett jättebra exempel på någonting där människor i Göteborg faktiskt har organiserat sig och faktiskt har visat att det kan spela roll. Vi lyckades kommunalisera lägenheter i Hammarkullen. Vi lyckades stoppa Victoria Parks liksom intåg på en del av allmännyttans ägor i Rannebergen. Så att vi har ju gjort det. Och det har ju inte vi gjort som parti själva. Utan vi har gjort det tillsammans med andra människor. Och tillsammans har man satt upp ett motstånd som till slut ger resultat. Och det är det jag menar. Det är så man förändrar. Det måste vara obekvämt att ta obekväma beslut. Är det inte obekvämt så kommer politiker ta de besluten. Och då måste vi höras. Så.
Du pratar om att du blir mejlbombad av företagare och företag. Men vad skulle man kunna ta det som ett sätt då att mejlbomba? För det var ju Susanna Alakoski som sagt att 10 mejl i en folkrörelse om liksom flera olika, bara en sån så påverkar den. Är det någon idé liksom?
Ja, Det är ja. Ja. Mejla. Skicka vanliga brev. Hör av er på sociala medier till dem, till förtroendevalda. Det gör jättestor skillnad. Då måste den personens liksom ställningstagande prövas mot människor. Om inte det händer. Så, jag har tagit obekväma beslut också under mina år i kommunpolitiken. Och min utgångspunkt har alltid varit, kan jag se min granne i ögonen? Har jag fattat ett beslut att jag kan argumentera hem det för min granne? Liksom i lägenheten bredvid min. Då är jag trygg med att jag har fattat det beslutet som min vänsterryggmärg säger är bra. Så jag har ju varit med och flyttat en skola till exempel. Det var jätteobekvämt. Det var en skola där det fanns starka föräldrar med mycket resurser som gjorde sitt yttersta för att stoppa det här. Men i slutändan visste jag att jag kunde ändå se min granne i ögonen och säga att ja, så man kommer inte vinna varje kamp. För de här föräldrarna i det här lite välbärgade området, de vann inte sin kamp mot mig. Men jag fick prövas. Och att kunna stå fast vid min åsikt när den prövas. Tyvärr är det ofta så att man inte ens prövas som politiker när man tar obekväma beslut. Därför att det är först i efteråt som folk fattar vad som har hänt. Tyvärr är det ofta så. Man kommer långt efter, men hur gick det här till? Ja, just det, för ett år sedan fattades ett beslut. Men organiserar man sig tillsammans med andra, så dels lär man sig vad man ska se för att se vad ett beslut fattas. Och dels blir man en kraft, folk känner igen en. Och det gör också skillnad. Så att jag tror det är jätteviktigt att höras, mailbomba, hör av sig på sociala medier, demonstrera, argumentera och lär fler om vikten till exempel av allmännyttan eller vikten av ett föreningsliv som står fritt från liksom, politiskt inflytande och så vidare och så vidare. Det är så vi kan liksom, vara mer obekväma helt enkelt.
Göra en podd kan man göra också.
Det kan man absolut göra.
Känner du att det är någonting som du skulle vilja, som du inte har varit inne på eller så, som känns?
Vet du vad, jag skulle kunna prata hur länge som
helst. Jo, och då men tänker jag att det är bäst område. Som du har missat eller inte varit berört som är viktigt eller som nu är högaktuellt eller så.
Som just nu är högaktuellt så tror jag här där vi befinner oss nu då i september 2020 så är det ju mycket utförsäljningar och kampen mot liksom den högerpolitiken. Nu ska jag komma ihåg, och det är väl bra att påpeka, att vi har ju, eftersom det är så instabilt i Göteborg, eftersom det är så många grupperingar och nästan alla anser sig vara i opposition, så betyder det att det finns ett gyllene tillfälle att påverka politiken. Därför att vara i opposition, det är ju också att inte ta obekväma beslut. Så. Och ska man komma ihåg, det är ingen som sitter i opposition som vill ta de här jobbiga besluten när folk blir arga över saker. Så att vi har aldrig haft en större chans att påverka Göteborgspolitiken. Den kanske är höger, men den är väldigt påverkningsbar. Ta Demokraterna till exempel. De gillar inte att ta obekväma beslut. Och de är väldigt mottagliga för människors åsiktsyttringar. Så att organisera sig tillsammans med andra har aldrig betytt så mycket som det gör nu. Så det är verkligen ett budskap jag vill skicka vidare till alla som lyssnar på den här podden.
Ska vi avrunda?
Ja.
Tack så hemskt mycket, Daniel. Jag tror att det finns anledning för oss att bjuda in dig igen här framöver till våran podd, om den överlever.
Ja, tack. Det vore jättetrevligt.
Ja. Ja, vi tackar jätte... Och jag bara känner så här starkt att jag är så glad för att vi har startat den här podden. För att man får så mycket information och man får så mycket insikter som är värdefulla. Och jag visst, det blir långt. Men man kan lyssna flera gånger. Man kan ta en bit i taget. Så det känns verkligen som att det är lärorikt och det har varit roligt att ha dig här, Daniel.
Tack, det var jätteroligt att komma hit. Tack så hemskt mycket.
Och våran nästa avsnitt av den här podden kommer om ungefär en månad. Och då kommer det handla om skolpolitik med fokus på det.
Räcker det, Daniel, eller var det för liten?
Det är för kort, alldeles för kort.